Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jaha, då är vi samlade här för en omgång avkast och Emil Schelin är ju på semester i paradiset Kreta.
Just det.
Där det nu regnar hagel och bilar regnar sönder, eller vad det var.
Man får inte lämna hotellet, men så där sitter han på ett hotell.
Där sitter han och snart får den här filen som han ska lägga ihop till ett avkast. Det är då alltså Christian som håller i det idag då, med andra ord. Och Josef Piol finns i Dunkerque med omnejd. Någonstans där. Och Charles Sjöstrand, nyss hemkommen från Skandinavium i Sävedalen, befinner han sig. Och vi ska prata om Sverige och Danmark. Vi ska prata om Drott Irsta. Vi ska prata om något annat som Josef har. Kanske lite hejd. Nej, vi får inte prata om hejd.
Absolut inte hejd. Vi ska prata lite Skövde.
Skövde var trevligt. Kul. Vilken vill vi börja med?
Ja, men vi kan väl börja lite färskt i minnet. Och det är väl det stora samtalsämnet att snacka i med den här landskampen som har varit i Skandinavien. Och man får väl egentligen börja bara där. Vi har ju klagat lite på att vi inte riktigt förstod vad det här var. Eller den här, alla de här olika IOF, Euro Cups, kupparna, så att säga. Men och det här är ju en träningsturnering som de Sverige gör ihop med Spanien och Tyskland och Danmark då. Men det började ju verkligen succéartat. Alltså Sverige hade ju inte sålt ut ett Skandinavium om det hade varit kval mot Estland eller vad alternativet nu hade varit. Eller?
Nej, men verkligen. Och precis, fullsatt Skandinavium. Jag gissar att jag har faktiskt inte sett en sekund, för jag var ju i Halmstad Arena och kollade Drott Irsta istället samma tid. Men jag gissar att det var ganska bra stämning och tryck på läktarna, Charlie.
Mm, det var det. Och det var även lite danskar där. Så det var... ja, de bidrog från bortahåll också, så att säga. Nej, det var absolut bra stämning och... Peter Wikström vid DJ-spakarna, som det brukar vara på landskamperna. Så att det var fett. Jag sa det, alltså alltid när jag går på handboll så är det ju så här, man känner ju alla, tycker man. Alltså det går inte att gå 2 meter utan att antingen springa på någon man känner eller se någon man känner. Och det är klart att...
Och ibland också i ditt yrke kanske se någon som känner dig.
Ja, men så är det ju säkert ännu mer. Att någon, alltså det kan man ju tänka sig att någon till och med känner igen mig som jag inte känner igen. Så är det ju. Men man tycker ändå så här, man har hyfsat koll på handbollsscenen, framförallt i Göteborg, där jag rör mig. Och det är klart att vart jag än vred mitt huvud så behövde jag inte så här titta jättelänge innan jag liksom, jag vet vem den är, Där är Domamedsa, där sitter de från Allingsås, si och så. Men ännu mer så slog det mig, fan vad många det är här som jag inte har en jävla aning om. Och då blev jag nästan lite förvånad att det är så här, men det är ju jätterimligt egentligen, landskamp. Men att det finns vanliga svenska fans som bara är så här, fan vad gött att kolla när Jim Gottfridsson och gänget lirar boll. Det satt ett gäng bakom mig som bara liksom så här, ja men fan det är för gubbe som kommer in nu, Erik Johansson, om han är jävligt ung tror jag, och så kollar liksom så här, ingen aning vilka de är bara där för att de blev så här frälsta av Sverige när de vann EM sist. Och det är ju alltså, säger det mest för att påvisa hur liksom knäpp jag själv är som inte tänker att det finns vanliga vanliga människor som gillar handboll som inte
utanför ankdammen
utanför ankdammen, exakt.
Ja. Nej, men, och vi skämtade lite internt kring de här svenska landslaget på sociala medier har ju något som de kallar för morgonkaffe, tror jag. Det är någon typ av livesänd intervju över sociala medier som sker varje morgon som de är samlade. Och vi skämtade lite internt om att liksom så här, vem tittar ens på det liksom? Och fick ju snabbt mothugg då från folk som vet om att det är ju garanterat fler än vad som lyssnar på den här podden. Och det är väl just det där att man glömmer bort lite hur brett landslaget kan slå ibland. För att man tänker att, alltså, som lite som du är inne på, att handbolls-Sverige är ganska litet, eller handbolls-Göteborg i ditt fall då. Och det där är ju också en nyckelfråga, det har vi säkert pratat om 100 gånger förut, men att hur ska man få de här som uppenbarligen har ett litet intresse för handboll att inte bara gå till Skandinavium utan också Serneke Arena heter den väl, och Partillebo och Nolhaga och så vidare. För att jag minns till exempel, för
så jävla sjukt att du har noll av tre, eller ja, Serneke okej, okay, Partillebo finns inte, Nolhaga finns men där spelar de inte längre. Jag älskar så här, idrottshallen i Lund.
Nej, det, han låter som jag hade sagt det.
Tänkte inte på. Ja, men ja, gubbigt alltså, fan. Men jag minns för länge sedan när jag spelade i Hammarby, då efter ett mästerskap då gav Hammarby jag kommer inte ihåg om biljetterna var helt gratis eller typ så här 2 för 1, 3 för 1, i alla fall väldigt billiga till alla HSBs medlemmar, alltså Stockholms hyresbolag, alltså det var i alla fall, gick i alla fall rätt hem i brevinkastet till så här 500 000 stockholmare typ. Det var ju några dagar efter ett mästerskap man tänkte handbollen är hetare än någonsin, vi kommer behöva mota folk i dörren typ. Och det kom ju typ, och det var ganska enkelt att se hur det här hade slått ut, för att man behövde ha med sig då en liten kupong som man klippt ut. Och jag tror att det var ju under 5 personer som hade utnyttjat det här erbjudandet. Där finns det ju någonting att jobba för. Och nu vet jag inte för sig, Charlie, du har ju varit på plats nu, men var det något, var det några klubbar representerade i hallen, eller var det bara typ Stena Miljö och Avfall eller andra företag som sponsrar landslaget och mästerskapet?
Ja, jag förstår vad du far efter. Ofta så brukar man ju se liksom klickar, men där sitter de med gröna kungelsoveraller, sitter där och så sitter
ja, eller jag tänkte också så här, typ om inte vet jag, Christian Zetterlund stod i ett mini-handbollsmål utanför Skandinavium och så fick man testa på att skjuta på honom, och samtidigt fick man inbjudan till RIKs bollskola eller vad det
nu. Jaha, du tänker så.
Ja, liknande. Nej, det var sånt liksom.
Nej, det var ingenting sånt vad jag kunde se. Absolut ingenting sånt, men det var heller inte så där mycket. Jag fick inte känslan av att det var så här att 5000 biljetter hade bortskänkts för att få dit flickor 13 från Vasaiterna. Nej, men precis. Jag fick absolut inte det intrycket, utan det var svenska fans helt enkelt. Ja. Så att jag gillar det.
Annars så brukar ju också de här landskamrarna brukar ju dopas lite på det sättet, i och med att de typ läggs i samband med Hallbybollen i Jönköping, där då halva handbolls-Sverige har förflyttat sig så att säga. Men något sånt var det ju inte nu, och där tror jag att de här toppmatcherna kommer verkligen göra stor skillnad, för att istället så är det ju då regerande världsmästarna Danmark eller Spanien eller Tyskland då, istället för de här Montenegro, att vi väl alltid varje kvar, känns det som.
Men det här, vi kan ju släppa in Christian i det här som är högst involverad i allt det här. Jag gissar att det snarare har med alltså jobbet och marknadsföringen av Sverige. Liksom om du pushar en landskamp, oavsett om det är ett kval mot Montenegro eller mot Danmark, så tror jag att liksom jobbet handlar om att synliggöra att nu kommer Sveriges landslag, den regerande Europamästaren. Det är det snarare än att oj, nu kommer Mikkel Hansen och gänget, i dem de ska möta, då går vi dit. Det tror jag är sekundärt ändå. Eller Christian?
Jo, men precis. Av de 10 000, 9, 11 000 eller vad nu är, så är det ganska få som vet vem Gids är där.
Men det är kanske vet Danmark att Danmark är spännande. Är bäst, typ.
Jo, och att Danmark, Sverige blir alltid liksom äggande sådär, oavsett idrott ju. Men jag tycker också att Göteborg, det är ganska intressant att Göteborg är så en bra evenemangstad på så sätt att det är lätt att komma ut, det är lätt att marknadsföra saker där man ser i hela stan att det är mästerskap eftersom de har de här flaggorna på lyktstolpar och sådär. Det är väldigt, väldigt mycket enklare än i Stockholm. Stockholm ser man ju inte när det var EM 2020 så såg man ju inte det. Eller när det var hockey-VM. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Då såg man ju inte det heller. Och när det är Hammarby handboll så ser man ju inte det på Söder ens. Och det gör man ju knappt med fotbollen heller. Det är så mycket, mycket större och svårare nu. Men jag tror att grundintresset för handbollslaget är mycket, mycket större nu. Och då blir det ett slags momentum. För det blir ju, det är så jäkla lätt om man bara tippar över den där när du känner någon som ska dit och som drar med dig. När man tippar över den där tipping pointen där det finns 6000 personer som har i 2 veckor tid hemma eller på jobbet pratat om att de ska på handboll till helgen. Det för det liksom nästa snöboll. Det är där man måste komma över. På samma sätt blir det åt andra hållet när folk slutar gå och det är inte populärt längre. Då går det oerhört snabbt åt det hållet för det är ingen som pratar om det längre. Så att just nu har ju handbollen en väldig hype och det ser man också på landslagets sociala medier tycker jag när det är ganska, eller på LinkedIn är det väl som Lövet brukar dela de här när man har sålt in en ny partner. Jag tycker det har kommit 3-4 nya partners och 2 nya partners till handbollsligan i Sverige, Säkra och Åbos. Så det jag tror att det är lite momentum.
Men det lät ju inte så positivt med tanke på att VM ska ju spelas i Stockholm. Mm. Hur går allting? Du som har en unik inblick till och med kanske.
Ja. Nej, men i Göteborg så spelar ju Sverige i början i alla fall. Och det kommer ju bara lapp på luckan, det ser vi bara nu. Så det är ju inget att oroa sig över. Och samma i Malmö där vi har Danmark ju. Mm. Så det är inte heller så mycket att oroa sig över. Men sen handlar det om vilka lag som kommer till Stockholm. För kommer Slovenien, Spanien, vad ska jag hitta på med, Norge och
Kroatien som sist.
Nej, Kroatien.
Det är de 4 som var sist.
Ja, exakt. Men tar du då Kroatien så var det ju de som räddade det. För det var ju 10 000 kroater ungefär som köpte plåtar på 3 dagar eller något sånt där. Så det var ju helt, jag vet inte om ni var där, men det var ju ett jäkla tryck.
Vi var där tillsammans, tror jag.
Du och jag?
Mm, jag tror det.
Hade vi kul?
Ja, men,
det var ju kroaterna som satte färg på det. Så de behöver ju något lag. Och jag var förvånad över att inte Norge hade fler fans i Stockholm den gången. Men det är bara hoppas att Danmark går dit, Sverige går dit, eller Kroatien, eller... Men skulle det vara, vi säger så här, skulle det vara Slovenien, Frankrike, Spanien, Slovenien? Vad sa jag? Slovenien, Spanien, Norge och Frankrike. Då blir det svårt.
Mm. Men det blir det inte. Jag såg ju de två som spelar final, jag såg ju dem idag.
Exakt, exakt. Vi kan faktiskt gå in lite på det sportsliga, för att det finns ju något i det där. Jag såg uppsnacket på dansk tv. De kände inte igen dig, Charlie, för övrigt. Du blev inte där, Charlie, schysst där. Som du kanske kunde ha blivit på svensk tv. Det vet jag ju ingenting om. Men det var intressant. De hade 45 minuter uppsnack om hur jävla bra de själva är. Och det var liksom stora, stora hyllnings... egoboosten och hyllningskören till alla spelare. Det kändes som att de gick laget runt för att säga liksom att han är en av världens bästa spelare på sin position. Mm. Och vi har ju själva pratat lite om det, om hur väl förspänt danskarna har det på framförallt typ vänster 9 och sådär. Och jag sa ju det innan förra mästerskapet att det är länge sedan det har varit en så pass stor favorit. Och så gick ju Sverige då och vann. Och även om jag fortfarande nog ser Danmark som... Eller fan, gör jag det? Ja, jag har inte riktigt bestämt mig än. Men Sverige har ju blivit ännu ett hack bättre sedan de vann EM-guld i alla fall. Mm.
Nej, jag tyckte inte...
Och vad säger ni om Erik då? Erik Johansson?
Ja, fortsatt lite tungt i landslaget tycker jag. Eller det, så här. Jaha. Eller det jag såg idag då. För jag såg inte Tyskland.
Mm. Ja, men alltså Tysklandsmatchen var ju helt otrolig.
Ja, men jag såg inte. Då är ju det. Då kan ju inte liksom mitt uttalande räknas. För jag tyckte han såg lite stilt ut. Precis som han gjorde
i mästerskapet. Han var helt otrolig med Tyskland.
Ja, men då är svaret Erik Johansson. Given landslaget. Fan vad bra han är.
Ja, men när jag har sett Kiel så har han också varit det börjar likna när han spelar i handbollsligan i för Guif, ja. Så mycket han tar för sig.
Ja, och alltså vad är han, en 0-0? Han är 22 år.
Han är 22.
Alltså, ja, det är ju att jag vet inte om hur få år det kommer ta, men han kommer ju vara en sån spelare som vi pratar om som världens bästa snart.
Ja, men eller hur? Och,
jag tycker väl att redan nu tror jag för sig det kommer aldrig hända att Solberg ändrar någonting i sin startuppställning. Men att offensivt sett, inte defensivt, offensivt sett så är han ju snäppet vassare än Karlsbogård skulle jag säga. Sen defensivt och är ju Karlsbogård definitivt bättre. Men han utvecklar ju det också, Erik Johansson, och står ju, stod en del trea idag också. Vilket jag inte sett han göra så mycket i klubblaget. Men det gör ju det ännu enklare för Solberg, det här med det här raka spelet utan byten. För att så som Sverige spelar när de är bra och som de vill göra och som de gjorde idag, framförallt första kvarten eller vad det nu är. Alltså det är så otroligt snabbt och böljande kontringsspel. Och jag blev också extremt imponerad av Albin Lagergren, som ju alltid är min favorit. Men alltså, hans försvarsspel, han hjälper sina treor så oerhört mycket utan att ens behöva liksom, utan att göra någonting rent fysiskt så att säga, bara genom att stå på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Ändå var det ju på honom, det läckte hela tiden i första halvlek. Det var ju bara Albin.
Jo, ja. Men vet du det, jag såg i alla fall, jag såg inte alla 60 minuter, så är det ju att han har det lite kämpigare i sin raka duell så att säga, samtidigt som man ska ha respekt för att det var liksom Lauge och Mikkel Hansen på den sidan. Men jag tycker att just det där, jag tycker det var tydligt att se att Sverige hade pratat om hur man skulle ta ner Mattias Giesel då, exempelvis han att man vann dueller. Och där hade Albin en stor del i det, även om han inte var direkt involverad i någon av dem. Sverige ser orimligt trevligt ut. Och det är nog också skönt för Sverige att ha två de här segrarna, för att nu det här Bokvist-snacket, alltså hade det varit förluster här, även om det bara är träningsmatcher så att säga, så hade det ju kunnat bli något surr då kring det här, kring Bokvist. Och det slapp man ju nu liksom, även om det kan ju säkert dyka upp igen om Norge gör jättebra och Sverige är dåligt liksom. Mm. Men det känns Sverige känns otroligt bra just nu.
Ja, jag håller med. Och spelarna gör det bra ute i Europa. Ska vi säga något, vill du säga något mer, Charlie, eller ska vi gå på nästa?
det jag har att säga i det här avsnittet är ju att jag säger ju det nu. jag har ingenting på Ystad Drott eller vad fan du har.
Nej, det förstår jag. Den är ju min punkt. Nej, men,
träningsmatch och sådär. Men några intryck som jag fick på plats då ändå att dels att få haka i de grejerna som Josef har nämnt där redan, att Danmarks fantastiska bredd, ja den är där, men jag tyckte det var ganska stor skillnad på första halvlek när de körde de valde ju att byta lite annorlunda än Sverige. Sverige körde ju liksom så här varsin halvlek på kanterna och målvakt exempelvis, men sen så bytte de ganska mycket under halvlekarna på 9 meter och även på mittsex, medan Danmark körde i princip en uppställning i första halvlek med Mikkel Hansen och Lauge och Gidsel, och sen så var det Jakob Holm och Pyttlik var inne i andra halvlek och en gubbe på
Simon Pyttlik och Jakob Lassen.
Just det, Jakob Lassen som jag aldrig hade sett innan ens. Och jag tyckte det var ganska stor skillnad på de uppställningarna. Så att, större skillnad än vad det är när Sverige byter in Felix Klar och Erik Johansson och ja, vem fan det nu var på hög nivå.
Sandell.
Ja, Sandell, ja, precis. Alltså där tyckte jag nästan att Sverige, alltså det var fördel Sverige på det. Alltså, inte att de är ofarliga på något sätt, men jag tyckte inte att det var samma pondus och dignitet. De kändes inte lika läskigt när de gubbarna var inne, och det kanske man får käka upp sen då.
Ja, får jag bara haka i just kring där, framförallt Pytlick och Jakob Lassen. Och Lassen är ju ny i Hamburg för året, har varit en av de bästa höga nyarna i danska ligan i flera år, gått till HSV Hamburg och ligger, tror jag, tvåa i assistligan i Frankrike, eller förlåt, i tyska ligan. Och jag tror att det här var lite, han konkurrerar ihop med Niklas Kirkelöcke och även Mats Hoxe, den nya unga supertalangen i Aalborg. Och jag tror att det Nikolaj vill använda den andra halvleken till att liksom testa honom och utmana honom och ge han, och även Pytlick då, ge dem chansen att, ja, antingen spela in sig eller eventuellt ut sig då. För att de är de lite de här nya, och som jag tror att han funderar på kring, där det är en otrolig konkurrenssituation kring de som är utanför. Och nu såg jag bara sista 10, och där tycker jag Sverige stod fantastiskt bra bakåt. Så att jag vet inte, men Pytlick gjorde en fantastisk match i alla fall mot Spanien. Och Lassen har som sagt haft en väldigt fin start i Bundesliga. Så att, det blir intressant att se.
Jag tycker inte att Lassen eller Pytlick var någonting som jag tänkte att fan, här får Sverige se upp, här är vi chanslösa. Tvärtom, tyckte det såg bra ut för Sverige. Sen tänkte jag också, och det är ju kanske för att man letar lite efter det, men så här, Mikkel Hansen är fortfarande, alltså, världsklass på alla sätt och vis. Men han såg lite slapp ut. Han kanske har kört hårt, men det är inte... Ja, jag tycker inte att det är riktigt PSG, Mikkel. Det har gått fort. Det är alltså några inspel på chans som han spelar bort lite grann. Så ibland så bara smäller det ju. Men man har ju en så här förväntning och en ribba som är högt lagd på när Mikkel Hansen spelar. Och som sagt, det kanske är lite sökt från min sida att så här se att... Ja, nu när han spelar i Aalborg så är det lite annat. Men det är liksom... Lauge och Hansen och Gidsel, det var inte heller där jag tänkte, fan, här... Det här är en överväktig uppgift för Sverige. Så kändes det inte. Utan till och med det, när de körde sina allra bästa, så kände jag ändå att fan, vi är lika bra som Danmark, om inte bättre.
Och så har det inte känts på några år ändå, får man väl välja att säga. Även om
jag slagit dem. Nej, utan då har jag... Precis. Verkligen. Utan då har känslan varit att... Att man får liksom stjäla något från Danmark. Alltså man får ta dem när de har en dålig dag, eller vi överpresterar, om det så i den semifinalen när Linus Arnesson gör jämfota hoppet, eller som nu senast när det ändå var så här, de enda som kan stå i vägen för oss i danskarna, och så lyckades vi undvika dem på vägen till finalen, och kände lite grann att det var nog tur det. Men
men ni minns väl vad som hände? Det blev väl VM-finalen 2020, kan det inte vara, utan 2019 i Egypten. Alltså det stora hotet mot Sverige, han var ju inte med idag.
Nej, Landin var inte med.
Eller det största hotet. Med, exakt. Och sen ska jag bara fylla i lite det du sa kring Mikkel Hansen. Det är att han, inte officiellt, för att man kritiserar inte Mikkel officiellt, och han har ändå gjort det bra, men det är många det är flera inom i Hamburgs Danmark, så att säga, den lilla ankdammen, som också tycker att liksom att det går lite för långsamt när Mikkel spelar, och liksom väntar på att han ska komma upp i gear. Och det är klart, jag tror ju att han om någon, även om det var 9000 i Skandinavium, inte får, han blir inte helt tänd i en träningsmatch mitt i oktober liksom, och när det bränner till semifinal och allt vad det, eller mästerskap, då brukar han ju vara väldigt bra, men just det där, ja, jag vet inte, slappa, just det uttrycket har hörts.
Hur gammal är han, Mikael, nu?
Han är 87, va?
Ja, 35. Det är inte så många år kvar då ju.
Nej.
Kanske.
Nej, det var det. Och sen reflekterade jag över att, och det hänger också ihop med att jag inte har sett det danska landslaget sen det var mästerskap senast. Men det var ju 0 minuter 7-6. Från att Danmark kändes som ett lag som var, utgick från 7-6 närmast. Så gjorde de ingenting idag. Och då tänkte jag fråga, och kanske någon av er, wink wink Josef, borde kanske veta då. Om det är så att de har gått ifrån det, eller om de helt enkelt inte ville, de ville kanske inte röja det mot Sverige, eller de ville, de tog det här som en träningsmatch och spela in sitt 6-mot-6-spel. Det var ju det jag tänkte att det var, att de skulle inte överge någonting som har lett dem till dubbla VM-guld så att säga.
Ja, så här, jag håller inte med om att de har utgått från 7-6. Däremot har de ju en ganska kort sträcka till det, så att säga. Det krävs inte många dåliga anfall för att de ska testa det lite. Men jag tror framförallt att de ville dölja det. Nu minns jag inte exakt. Sverige mötte ju Danmark i Malmö Arena. Det måste bli våras, va? Eller juni där kanske. Och då spelade de ju 7-6 och hade ju total... alltså lekstuga, de kommer till grymma lägen varje gång. Och jag tror inte att de ville liksom visa någonting för Sverige att få chans att testa på det igen.
Nej, då var det som jag misstänkte. Och,
men det är ju bara min gissning.
Nej, men det är klart att varför skulle de skrota inte... det alltså så här, att, från en dag till
nej,
annan. Men
nej, alltså de spelade ju jäkligt bra 7-6 mot Sverige i då senast, förra landskampen. Och jag tror att det är någonting de ruvar på.
Ja, det var väl det jag tänkte i, som nedkokade punkter som är lite lätt övergripliga utan att gå in på det nördiga, som vi kommer göra ett helt mästerskap framöver.
Känns som det.
Från Danmarks matchen.
Ska du gå och natta Hawaii nu då, eller?
Ja, du helvete att pizzor kom in i rummet.
Hawaii, hon blir inbakad av sin mamma idag, så det är lugnt.
Just det. Ska vi ta...
Det ligger ju 3 timmar före vår normala inspelningstid.
Just det. Ska vi riva av drottplåstret här nu då? Det var just tur att den gången som Emil är borta och firar semester i soliga Grekland, Greklands övärld, så är ju spelade drott hemmamatch. Och jag ska börja i att det var ju ett tag sedan som då spelade upp i Allsvenskan eller handbollsligan, och jag har faktiskt glömt hur det kändes att ens favoritlag förlorade. För jag var i Tyresö förra helgen då, eftersom jag utgår från Stockholm. Det skiter ju folk i som lyssnar på det här, men så är det. Och då var jag där och tittade och kände den där tomheten när jag körde hem. Eftersom det blev förlust med 31-27, och jag tyckte det var lite onödig sådan. Och då fick jag smak på det där igen, när man känner sig, som Josef vet jag gör när Bayern förlorar. Att man är så här, fan, den sitter i en stund. Jag skulle ut på middag efteråt. Och, ja, jag fick liksom spela en riktigt goda låta i Adams, min kompis bil, som jag fick låna ut i Tyresö. För att liksom komma i någon slags stämning igen.
Vad spelade du då?
Men om jag ska liksom vända helt, så blir det nog Guns N' Roses eller något sånt där, för då vänder jag.
Jaha, jag tror du skulle säga antingen Son of a Plumber eller...
Ja, men lite gillen är första skivan, skulle man kunna tänka sig också faktiskt. Men det var det. Sen gick vi på Italiano på Nybrogatan, Josef, så du som är kulinariskt bevandrad. Men idag då så styrde kursan till Halmstad Arena istället, och där mötte vi Irsta, Västerås. Och det är ju en viktig match för att Irsta är ett lag som man i drottläget vill ha bakom sig, skulle jag gissa. Och efter att jag tittar på matchen så accentueras det. För att jag tycker att Irsta var sådär, om jag skulle veta det. Och jag tycker att drott hade taktpinnen.
De slog ändå RIK på försäsongen.
Jo, men då måste RIK ha gjort något... De måste ha ätit något konstigt, eller?
Ja, det tror jag faktiskt att de hade gjort. Alltså, herregud, vad dålig var den matchen.
Ja. Fortsätt snacka. Nej,
men för att Drott ledde i princip hela matchen.
Snälla. Ja, men
Nej, men jag då ledde i princip hela matchen och det blev bara nervigt ett tag i andra när domarna... Ja, det blev sådär att de behövde kompensera och ni vet hur det kan bli. Och det var ju lite lustigt för att Theo Andersson Hjärt, alltså Claes Klasse, vet ni ju, den ivrige twittaren, hans son, gör en Magnus Persson-fint, alltså den här snurrfinten. Kommer i läge och bombar ett väldigt, väldigt hårt skott som tar i överdelen av axeln på målvakten. Eller slash bröstet. För det har man ju. Ni som har spelat handboll mycket mer än jag, men jag har ju ändå spelat den lite grann. Och jag känner ju igen ljudet när man träffar målvakten i bröstkorgen. Kontra när man träffar målvakten i huvudet, vilket jag i och för sig aldrig har gjort, men har varit med.
Framförallt inte med kraft.
Och det här är alltså oerhört tydligt i det ljudet. Och han ramlar i backen då, målvakten såklart. För det är ett väldigt, väldigt hårt skott. Och hade den tagit i plytet så hade han inte rest sig direkt, vilket han gjorde. Utan det här blev mer att han blev rädd. Liksom, för att, ja. Och domaren visar ut då Theo, givetvis. För att de tror att det är i huvudet. Och jag tycker mig se att målvakten dessutom säger att det är axeln. Mm. Och då blev det lite spännande. Men Drott vann med 29-27. Och egentligen är det inte så mycket mer att ta med sig där. Man kan nämna, eftersom de kanske lyssnar här, så kan man säga att Jesper Siversson gjorde ju sin bästa match jag någonsin har sett honom. Och han har ändå varit uppe och röjt i Varberg och lite sånt där, va?
Mm.
Kalle Almander har mycket i sig. Och sen var det kul med en målvakt som heter Emil som är 2,05 som täcker väldigt mycket. Och det är ju tacksamt som målvakt. Sen slogs jag av att Thomas Siversson är nog den bitigaste och mest bastanta figuren i ganska, ja, men ganska mycket folk ändå i Halmstad Arena, 500 kanske eller någonting. Jag tror att Thomas hade kunnat stå trea i Allsvenskan fortfarande.
Tveklöst. Det tror jag med.
Ja, jävla bröstkorg liksom. Sen tyckte jag var lite roligt det där du sa att du var i Skandinavien och då var det liksom så att du inte kände alla. Här var det ju liksom andra skalan av den då, eftersom det var hemma i Halmstad och ganska många brott. Så att det första som hände när jag går in i arenan är ju att jag möter avkastfavoriten Roger Wolin, som ju driver Wolins fryshus, som du vet. Och han är ju ganska stor. Alltså elaka tungor skulle jag säga att han är lite överviktig. Och då säger jag att jag har precis spelat padel med min kompis Fidde, som kanske ni har träffat, som triumferande sa att han hade gått ner 8 kilo. Också lite överviktig. Och det berodde på att han har mått skit i några månader. Och då sa jag det till Roger. Fan du Fidde, jag träffade precis honom, han har gått ner 8 kilo för att han mådde skit. Det borde du också kunna göra liksom, om bara du mår lite skit. Och då säger Roger, jag tyckte det var så kul, jag mår dåligt.
Ja, det var roligt.
Det hjälpte tydligen inte.
men jag mår mycket bättre, men jag mår mycket bättre nu när du har sagt att jag är fet.
Ja. Ja, det sa jag inte riktigt så rakt ut. Men det är ju det här, är man med i en styrelse, en ideell förening, så mår man dåligt. Så är det.
Jag sa inte att du var fet, jag sa att en ko var smalare. Jag har kört den här podden i 7 år. Jag hade ingen aning om att han var en avkastfavorit.
Nej, jag tänkte så, aldrig hört talas om namnet alltså.
Va?
Men, vi är vana vid att Emil Sjölin droppar lite så här egna hans topplista, hans personliga topplista liksom, vi får haka på i det, avkastfavoriter. Men då brukar det i alla fall vara typ så här mer eller mindre berömda handbollsligaspelare. Eller SHE för den delen.
Jo, men...
Här har vi, men det är klart, du har ju styrelserummet som fokus.
Jo, alltså. Men jag där köper är, ju det, Bengt Kjell är ju en avkastfavorit nu. Det är ju så.
Ja, exakt.
Jag känner inte till Roger bara. Jag tycker han ska ha lite trivselvikt. Jag tror han trivs med det.
Jag tror att det kanske är läge för en liten Patreon-intervju med Roger.
Patreon exklusivt med Roger Wolin från hans prishus. Ja, det skulle ju locka faktiskt. Sen slog det mig att senaste gången, tror jag såg Drott Irsta, det var finalen i Elitserien 1991, där vi pulveriserade Irsta och vann.
Claes Hellgren i mål.
Förlåt?
Claes Hellgren i mål, eller?
Ja, men kolla på det här då. Här är matchprogrammet från den finalmatchen.
Ja, vad jag tänkte att jag skulle där i?
Exakt, jag tänkte att jag skulle läsa upp båda laguppställningarna här.
Ja, gärna.
Och jag börjar med bortalaget. Alltså finalen 1991, den sändes på SVT med Arne Hägerfors som kommentator. Jag bandade den så att jag har sett den många gånger. I mål, Mats Svensson. Andemålvakt, ja, i Irsta nu då. Peter Kant, ingen aning. Thomas Eklund, Björn Boman, Bo Karlsson, Magnus Johansson, Thomas Axmalm. Det är ett namn man känner igen.
Ja, Stefan, det vet jag. Det vet jag vem det är.
Är det du? Och sen det här då, nummer 11, Robban Wennerleinen. Känner ni till det? Daniel Holmgren, Magnus Lundin och Andreas Nilsson. Det var inte jättemånga man känner igen där. Bättre är det ju då i idrott. För här känner vi igen Thomas Gustafsson ju.
Nej.
Målvakt. Jo.
Nej.
Var målvaktsgärna i Varberg senast.
Åh fan. Ja, nu säger du så.
Det var ju han som alltid tog, när de vann så tog han ju och ville ha matchbollen. Sen i slutet av matcherna så passade de ju honom och så att han skulle gömma den bollen och ta med sig den hem. Och så sket ju domaren i att han, Christer Broman sket ju att han tog för många steg och sådär. Det var, blev en show av det. Okej, andra målvakt Anders Holmén. Alltså Marcus som ens farsa.
Oj, 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 oj. Ja.
Och två, Christian Sarria har jag ju pratat om, ja, den avkastfavoriten jag har pratat om.
Avkastfavorit.
Ja, och här har vi en annan avkastfavorit som cirkelslutning var i Tyresö eftersom man kommer därifrån och tittade på Tyresödrott förra helgen då. Tommy Söranemi. Jörgen Avansson som för övrigt hade sin grabb med i dagens match. Hasse Nord hade jag som tränare, brandman. Jan-Olof Jönsson, domare, känner med. Göran Bengtsson, känner ni igen?
Nej. Tobias Bengtssons pappa, eller?
Ja, exakt.
Ja, exakt.
Thomas Ivertsson. Magnus Weberg har jag berättat om också på den någon gång, tror jag.
Ja, det är
flest
det
mål i idrottshistoria. Henrik Kex Andersson och Magnus Andersson. Tränare Ulf Schäfert. Alltså, otroligt lag.
Läcker.
Ja, det känns ju överlägset. Alltså, så här, så jävla taskigt. Att, hur kan det här vara en matchup liksom? Det ena är idel legender som till och med jag som inte kan någonting om de här gubbarna ändå känner till alla typ. Och det andra laget,
ja, det är ju landslagsmän.
Det är också så att alla på Christian Abelsons Facebook vänner har liksom får lite random meddelanden kring vad heter hon, Kexet eller vad heter han så?
Nej. Ja, Henrik Kex Andersson.
Henrik Kex Andersson. Du kan bara få lite fun facts. Visste du att Christian Sarria, han har varit förbundskapten i USA?
Ja, exakt. Och han, framförallt här då, från VM, det här är alltså 91. VM 90 kom ju Rumänien trea i VM. Så att jag menar, det var ju den, alltså, det är ju den typen av spelare. Så jag håller med, det är lite, det är väl bara Mats Fransson som har landskämt.
Det känns som att den sidan av trädet var, alltså Irsta Västerås väg till finalen måste varit lite lättare. Alltså de som hamnade på den andra sidan.
Där inte RIK var, eller det var.
Ja, men liksom, ja, nu vet ju inte jag vilka det var, men det kanske, de kanske slog ut något lag på vägen som Saab hade en enda namnkunnig spelare.
Saab på nedgång.
Ja, det var det nog faktiskt. Saab, ja, men jag tycker det är en jävla schysst matchprogram också ju.
Eller? Ja, jävla schysst.
Alltså, du har det, eller?
Vi ska vi låta ut det till...
Nej, för
helvete. Nej, just det. Fan. Vi sparar det.
Ja, det var det om, ja, om dottmatchen.
Ja, kul. Kul, vi kan ju prata lite Bella Guldén. Vi har ju pratat väldigt mycket Lug i år kring som den stora besvikelsen. Och de åkte ju sen upp till Skövde i tisdag som vi hade bollat upp lite för att möta ett av våra hittills då succélag. I alla fall innan den här veckan, Skövde HF. Såg du matchen, Charlie?
Ja, jag såg den som jag ser handbollsmatcher ofta nu för tiden, sporadiskt och delvis, men den var på från minut 1 till 60.
Ja, för att, och då ska man säga att Lugi har ju fortfarande en hel del skadebekymmer, alltså med Färni som vi har varit inne på, bland annat är skadad med flera, men just det här att Bella Guldén var tillbaka. Det gjorde ju någonting. Alltså det man kan säga om, även om nu gjorde hon en del mål, även om det var på straffar, men framför allt den här berömda taktpinnen tar hon ju tag i. Och alltså det är klart att hon har ju en del så här fantastiska no-look-passningar och allting. Men det är inte det hon bidrar med framför allt. Utan det hon bidrar med framför allt är ju
lugnet i anfallet. Nu är det bra. Nu räcker det. Nu får du slut med den här skiten. Nu går jag in och så är okej, jag kan vara Bella nu då. Nu kör vi.
Ja, exakt. För att även om det blev som sagt ett par mål och ett par läckra assist som säkert då var med på Sportnytt efteråt, så är det som sagt just det här, det generella anfallsspelet var ju väldigt mycket bättre med henne i, på så sätt att det var uppstyrt bara. Alltså det kan ju ibland räcka med att någon säger åt de här unga talangfulla spelarna att gör så här så blir det bra till slut. Och bara den, alltså de två eller tre första anfallen efter att hon blev utbytt typ en kvart, 20 minuter in i första halvlek, så de var verkligen helt bedrövliga. Och det säger någonting om hennes betydelse, oavsett, oaktat resten av målen och assisterna så att säga. Och de kommer ju, till slut så punktbankerade ju Skövde Bella då i när det var lite så här High Chaparral och jaga i slutet. Och det får hon nog värna sig vid att utstå en del under året, för att det är tydligt att liksom, oavsett om hon har näst sista hand eller tredje, fjärde sista hand på anfallen, så blir det, går bollen genom henne ofta, så blir det bra till slut.
Lugi borde ju bli lika bra på att spela 5-5 som Nordmakedonien har varit i alla år, liksom, bara punkta Lazarov alla lag, alla matcher.
Ja. Nej, det blir faktiskt spännande att se vad det tar vägen efter det här. För att det ska ju sägas att hon var ju med, Bella har ju varit med och spelat tidigare också, så att jag inte bara kan inte skylla allt på det så att säga. Hon var ju med i lika matchen mot Halby väl, bland annat.
Ja, hon var med i förlustmatchen mot Kristianstad, så att det är ju inte så att hon har varit borta. Hon har saknat någon eller ett par matcher. Men jag tyckte också som du att det var hennes bästa match. Alltså det var tydligt att hon levlade upp den här matchen mot vad vi har sett hittills den här säsongen. Vad det beror på vet inte jag, men jag tyckte också det var tydlig, det var en tydlig skillnad.
Mm. Ja, och sen så åkte ju då Skövde och spelade det kanske enda riktiga derbyt vi har i SHE, även om såklart det finns en del Skånederbyn och Göteborgsderbyn, men här är ju faktiskt derbykaraktär i, eller?
Aha, ja, jo, så. Nej, men jag menar, alltså, om man ska vara sån, så Önnered Heid är ju, de är ju från liksom Västra Frölunda i Göteborg båda två. Ja. Det är klart att det är derby, men nej, det går ju inte att jämföra med stämning på läktaren. Och sånt.
Nej,
där,
exakt. Alltså, för så, jag menar, vi är ju bortskämda med derbyn i handbollen, men kanske inte alltid derbykänsla. Nu minns jag inte hur det var senast Heid mötte Önnered, ska sägas.
Det var inte som i Skara Skövde.
Nej. Och det var kul, för att det visade också att det man då ofta får av derbyn, just det här, det tillåts alltid, lite som man pratar om kring slutspel, att det tillåts mer, det fysiska spelet blir mycket mer påtagligt. Och det var ju egentligen det som avgjorde då till Skaras fördel, som slog Skövde då, om det inte framgick. Och det här snabba, rappa, härliga 9-meterspel som Skövde besitter fick inte alls lika samma utdelning som de gjorde. Sen är det klart, det hjälper ju att Skara vann ju målvaktsmatchen betydligt. Alltså Sörensen hade en fantastisk fin match i Skaramålet. Men det var ingen snack om att Skara ledde. Ja, från nästan från start till mål i alla fall.
Mm, så att den tråkig, vi peggade upp för Skövde, tråkig vecka för Skövde med två torsk.
Ja, exakt. Mm. Så att det blir...
Det är väl det vi tar med oss, va?
Ja,
och så alltså är det ju dags. Nu drar det igång igen i handbollsligan efter det här mycket trevliga landslagsuppehållet som vi haft nu då. Två styrkebesked från Sverige som först städar av Tyskland i Mannheim. Solklart, även om vi hade lite problem med Golla inledningsvis där. Och sen även slår Danmark i en match som kunde gå hur som helst, men lite, ska jag säga, domslut med sig i slutet där. Som man ska ha på hemmaplan. Så ändå två rättvisa segrar. Bra att ta med sig det. Och så nu drar handbollsligan igång. Och då har vi
sju matcher på onsdag,
tror jag. Sju matcher, full omgång. Precis. Mm. Vi är, jag och herr Westberg ska till Kristianstad. Och... men det är ju, samtidigt som vi är i Kristianstad så är det ju en bottennugget. Och den flaggade vi för redan förra veckan. Men då ska ju alltså Halby och RIK mötas. Oj, oj, oj. Vad viktig den är.
Ja, vad tror du, Albinsson?
Om RIK och Halby?
Mm.
Jag tror... Spelas den i Jönköping, eller?
Jag tror Jönköping faktiskt, men lite osäker.
Jag är nästan säker.
Jag tänker motsatt mot vad ni kommer svara. Jag säger att RIK vinner med 2. För jag tror att ni kommer svara Halby.
Ja, jag tänkte säga RIK faktiskt.
Nej, det är Göteborg. Så att, då okay. Är det ju faktiskt, då är det ju lite, ja, då är det ju fördel RIK kanske.
Ja, däremot så har ju Fredrik Tern lagt av i veckan.
Mm. Den kan man ju ta ett varv.
Ja, för det... Alltså jag skulle nog påstå... Kanske ihop med polacken. Men så är ju Tern den de minst kan undvara. Alltså, nu har han ju inte varit med i alla matcher. Visserligen. Men han är ju den överlägset bästa försvarsspelaren de har.
Mm. Ja, jag håller med. Och samtidigt som man blir lite riktigt klok på det. För det, de vann ju när han inte var med. Mot Guif. Jag tyckte att han var den stora skillnaden också. När de gick från att bli utskoppade mot Lugi med 10 till att vinna mot Ystad borta. Då var Tern med. Då var Nakor med och var jättebra. Men sen så den andra segern de tog, som sagt. Då var varken Nakor eller Tern med. Och man, ja, jag blir inte riktigt klok på det. Det är också jävligt märkligt. Jag känner ju inte till bakgrunden till det här. Men liksom, man signar för en klubb och så kommer man på i början av oktober att man inte
just det, jag jobbar som längre.
Ja. Ja, men liksom vad fan. Och det känns lite som att det var något år i Alingsås. Då skulle han åka ut på havet i några månader. Alltså, det var så här, vad fan. Framförallt
ja, match. Exakt, och framförallt då... Alltså, RIK har ju uppenbarligen satsat på den här hästen. Som sen visade sig vara halt. Så att säga. Alltså, att nu vet jag inte att han... jag har ingen aning om hur mycket lön han tjänar. Men bara det, alltså, de hade ju kunnat lägga de pengarna och den tiden för att i våras då leta efter en annan försvarsspelare.
Ja, lite
som
grann.
De ju uppenbarligen behövde.
Ja, verkligen. Precis det. För att... jag vet att vi pratade, alltså RIK var direkt svaga i försvaret förra säsongen och de har ju de liksom svaga försvarsmässiga resultat den här säsongen med. Men jag vet, jag pratade med Jenny Linnell om det också, att de har ändå gjort en ansats till att försöka värva spelare som liksom, med potential att förbättra defensiven. Var det Fredrik Tern, Simon Örtelin där, två av dem, tydliga försvarsprägel på dem, varav Tern ska ju vara den uppenbara försvarsgeneralen. Det är ju ändå anledningen till att man värvar en sån spelare. Och så liksom tackar han för kaffet efter 4-5 spelade matcher. Det ställer ju till det på fler än ett sätt för en klubb som verkligen behöver sluta släppa in 35 mål.
Mm. Ja, nej, exakt. Och det, alltså förra, i våras så öppnade de ju plånkan så där i januari för att värva Palicka och även Lasicheva, eller vad heter han så, högerkanten. Ja, jag tror väl att det är väl inte omöjligt att det blir något liknande. Alltså att de kanske, vi får se hur det här faller ut då i försvarsspelet det kommer. För det är ju inte heller bara så att han var en av de bättre. De har ju inte speciellt många treor. Alltså som till vardags så att säga en spelar trea. Så att det kan ju vara kanske att de kollar runt om i Europa efter någon typ av förstärkning.
Mm. Ja, vi får ju se nu. Första uppgiften som sagt, Halby på hemmaplan. Och det är... ja, det är en sån jädra ödesmatch. Inte minst för Halby, alltså. Herregud. Så att, nej, den blir spännande. Men samtidigt som ni såklart gärna får titta på kamratmötet mellan Kristianstad och Skövde också.
Mm.
Är det den och sen på söndag så sänder vi ju en stor sändning ju. Med hela bussen och allt. Och då är vi ju i Alingsås och de ska möta just IFK Kristianstad.
Mm, precis. Och där, jag vet inte, ska vi ska vi säga något om det, Christian? Eller ska vi låta det gå?
Det hemlis här.
Ja, men lite hemlisar. Ja, men man får vara så jävla noga, man får väga sina ord bara. Men om det är någon som minns från i somras, så lite under radarn, mitt emellan säsongerna, så var det en artikel i Expressen där en spelare som heter Pontus Josefsson Sell i för detta Alingsås, eller han tillhör väl Alingsås på pappret, beklagade sig, menar på att han har blivit utfryst av Alingsås. Han var helt plötsligt bara borttagen från deras trupp på hemsidan, fick inte tillgång till hallen, fick inte tillgång till träningarna, och menar på att han har blivit felaktigt utfryst från Alingsås HK på grund av ett rykte om att han skulle ha misshandlat en person i sin närhet. Det här är alltså vad som stod i Expressen-artikeln. Och han och hans advokat Martin Klette valde då att dra Alingsås HK inför rätta. Vill ha skadestånd på 50 000 kronor. Och menar på att Alingsås har liksom, mer eller mindre begått något kontraktsbrott här och betett sig felaktigt. Alingsås svarade ganska taffligt i den artikeln. Det kändes lite som att de inte var, blev lite tagna på sängen över att det ringde en journalist och ställde frågor. Men skitsamma, nu har de samlat ihop sig och har gett sitt svar på den här stämningsansökan då. Och vi får väl se om det leder till någon publikation i någon tidning eller något sånt där. Men jag har i alla fall tagit mig igenom både anmälan och svaret från Alingsås handbollsklubb, och det finns en del intressant där i, om man säger så. Så att Alingsås kommer ju inte lägga sig platt på rygg, utan de menar ju på att det finns absolut fog för att de inte vill ha något med Pontus Josefsson Cell att göra längre, så som han har betett sig enligt Alingsås då.
Och det här kommer då uppdagas mer då i söndagens sändning, eller?
Det beror ju lite på. Alltså vi är ju på plats och ska prata om det som är aktuellt och har hänt. Och det här är ju oerhört aktuellt i och med att Alingsås har svarat på detta. Men det känns ju som att vi behöver ju lite draghjälp så sett. Alltså om någon, låt säga Alingsås tidning eller Göteborgsposten eller någon annan liksom skriver något om det och det blir en kommentar, då är det ju lättare för oss att plocka upp det än om det är så här: här har C-mores expert Charlie Sjöstrand gått igenom förundersökningsprotokoll, det här heter ju inte så, men liksom så här, och nu ska vi prata om det här som inte har varit en snackis i handbollssverige, för ingen känner igen det, ingen känner till det. Då blir det kanske ändå svårt för oss att göra något av det, så att vi får se lite hur veckan blir här.
Ja, men du jobbar ju på Göteborgsposten och den tredje här inne, han äger ju Bonnier Media liksom, så att det där ska du nog kunna mata ut ett par artiklar kring.
Ja, men det är precis, det är ju så att det kanske kommer någonting i TV4 Sporten, vi får se.
Mm.
Men det är ju intressant, såklart, och det är ju någonting dagsaktuellt i handbollssverige. Sen vet man ju inte om de vill prata om det, och det är ju det som du är inne på där, att om inte de vill prata om det så går det kanske inte att göra någon journalistik kring det.
Nej, då får Charlie dra visa växlar och sånt istället. Övergången.
Ja, men det kan vi inte säga om att din sån här bejublade tavla är tillbaka ju.
Ja, det är tanken att den ska vara det. Vi får se om jag hittar någonting. Jag sitter och plöjt lite Alingsås-matcher här. Det är inte jättelätt att hitta tydliga mönster som passar sig på en sån whiteboard-tavla faktiskt. Det är mycket tuta och köra juggestart, pang, boom, tjoff, Pedersen på
Spelmar
och Granlund.
Men vi kan faktiskt visa vad en juggestart är, för det tycker jag man säger i varenda sändning. Men jag tror att det är inte alla som har koll på vad det är som tittar.
Ja.
Ja, ska vi så har vi ingenting annat att göra på söndag. Så, vad sa du?
Ja, precis. Har du inget att göra på söndag? Så tune in när Charlie visar Alingsås juggestart på en whiteboard-tavla.
Exakt. Det säljer abonnemang på C-more det. Men ska vi säga
bara fråga innan vi avslutar. Ja, men bara en sista fråga. Hur litet är Kreta, eller hur stort är Kreta? Vi sitter på riktigt och läser så här. Det är, som du sa, en bil som bara är så här helt förstörd, så som någon har sprängt den när den har regnat sönder och så här, barn flyr, folk dör. Och bara, Emil, hur fan går det? Han bara, oh fan, är det här? Ja, det regnar ju lite, men här är det ganska lugnt. Jag bara, hur är inte Kreta bara så här? Är det inte sån Lidingö?
Ja, exakt. Ja, han får
jag det. Jag på Lidingö på Kreta. Ja, exakt. Jag får berätta sen. Det är Patreon-exklusivt direkt från Kreta.
Ja, nu har vi två teaser. Vill man se juggestarter på en tavla, då ska man titta på söndag. Och vill man höra om Emil Sjölin, hans resa till Grekland, då ska man lyssna nästa vecka. Tack så mycket för att ni lyssnade denna vecka.
Rötterna blir starka när det blåser, luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch, och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred och bränna mina böcker som ved.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.